Det vill jag göra till en uppmaning denna dag till kristna i vårt land, i vår församling, att be för makthavare, att faktiskt be för Vladimir Putin. Om man ställer frågan till ett barn, har det någon betydelse för dig vad din mamma eller pappa vill? Vad får man då för svar? Ja, det är lite beroende på vilken ålder det barnet befinner sig i. Frågar du en fem år gammalt barn, så kanske svaret blir, ja men pappa vet bäst i världen. Det är klart att det har betydelse vad han vill. Frågar du någon som är 14 år gammal, så kanske svaret blir, allt vad pappa vill, det vill jag, fast tvärtom. Jag skiter fullständigt i vad de vill. Någon som är 30 år gammal, vuxen, kanske svarar, ja det är inte okomplicerat att vara barn. Men förhoppningsvis så har man börjat att betrakta sina föräldrar som vuxna människor. Visst har det betydelse vad de vill, men det kan tåla att granskas och diskuteras. Och kanske efter noggrant övervägande läggas åt sidan. Men jag skulle kunna ställa samma fråga till er som är här idag i kyrkan. Om det har någon betydelse vad er himmelske fader vill. Och då kan vi ana innebörden i Jesu ord när han säger, sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Eller i Markus 10, sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Jesus säger ju inte, den som inte tar emot Guds rike som en tonåring, eller den som inte tar emot Guds rike som en mogen vuxen. När han säger den som tar emot Guds rike som ett barn. Och kanske är det en av betydelserna av att vara barn i relation till Gud. Att man tar hans vilja på allvar. Guds vilja är viktig för den som är ett Guds barn. Nå, tar ni då Guds vilja på allvar? Eller är ni i relation till Gud som största tonåringar eller avmätt beräknande mogna vuxna? Och anledningen till att jag frågar idag, det är att texten idag mycket tydligt uttrycker Guds vilja. Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Vad betyder då Guds vilja för oss här? Vad har det för betydelse att många av oss tillhör en kyrka, Svenska kyrkan, vars syfte i kyrkoordningen uttrycker någonting liknande vad Paulus skriver om vad som är Guds vilja? Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro. En kristen gemenskap skapas och fördjupas. Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Paulus skriver ju här till Timoteus. Och hela brevet är en instruktion kan man säga i hur Timoteus ska förmana de församlingar där Timoteus verkar. Och i brevets inledning så återknyter Paulus till när han bad Timoteus stanna i Efesos och förmana församlingen där. Och församlingen i Efesos känner vi bland annat genom Paulus brev till den församlingen. Vi känner dem som en mogen och välfungerande församling. Och Paulus talar om dem i många positiva ordalag. Ändå kan man ana här i brevets inledning till första till Timoteus att där finns många som i sin relation till Gud hellre än barn skulle beskrivas som mogna, avmätt, beräknande, vuxna. Paulus hade nämligen bett Timoteus förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sånt för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan. Det spårar ut i tomt prat. De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om. Det är från första kapitlet i vårt brev idag. Det här påminner mig lite om en av våra söner. Så när han var 4 år gammal kanske. En gång vid köksbordet. Uppgivet. Utbrast. Ni förstår inte vad jag menar och jag vet inte vad jag pratar om. Det är ganska insiktsfullt, eller hur? Vad ägnar vi oss åt? Ägnar vi oss att följa Guds vilja? Att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen? Eller ägnar vi oss åt ändlösa berättelser om förfäderna, om hur mycket bättre det var förr? Gud vill att alla människor ska räddas. Och hur ska det egentligen gå till här i vår stad, Johanneberg? Vilken är vår roll i Guds vilja? Ja, känner ni nu hur diffusa, svårgreppbara krav sakta börjar sänkas ner och tynga över era axlar? Krav, oro, stress blir så mycket värre när var och en sitter för sig och tänker, hur ska jag kunna göra det? Det är ju omöjligt. Och vi lever så fast rotade i individualismens tidevarv. Allting utgår ifrån mig som individ och egot. Så det är inte konstigt att man känner den här pressen när Gud uttrycker sin vilja att alla människor ska bli räddade. Men förstår ni, en sak som ingår i Guds räddning är att människor kan bli befriade också från den här självcentreringen och egofixeringen. Nya testamentets undervisning och breven som Paulus och Petrus, Johannes, Jakob skriver, de riktar sig hela tiden faktiskt till församlingar. Ni tänker, ja, men det här brevet riktar sig till Timoteus. Jo, men med ett innehåll som rör församlingarna. I vår teologiska tradition så har vi präntat in att tron kommer av förkunnelsen. Så skriver Paulus i Romarbrevet. Tron kommer av förkunnelsen. Och därför har vi haft en väldig betoning på predikan och vittnesbörd. Men när man läser till exempel Paulus brev så blir det då nästan slående hur lite utrymme, nästan inget alls, som ägnas just åt förmaningar och uppmaningar om predikan och förkunnelse. Däremot så är breven fulla av uppmaningar och förmaningar som handlar om den kristna gemenskapen, om hur kristna ska leva tillsammans i ödmjukhet och kärlek, offra sig i tjänst för varandra i Jesu efterföljd. Frågan om hur vår församling ska kunna vara Guds redskap i förverkligandet av Guds vilja, det avgörs inte främst av vilka enskilda förmågor eller kompetenser du som individ besitter eller saknar. Församlingens, ska man säga, främsta tillgång i förverkligandet av Guds vilja är att vi är ett vi. För de gåvor som den helige ande vill fördela och lägga ut till var och en, de är ärligt talat inte mycket värda om de betraktas som vars och ens egendom. Gud genom sin heliga ande fördelar gåvorna till församlingen. Anden fördelar sina gåvor på var och en så som den själv vill, skriver Paulus i 1 Korintherbrevet 12. För att Guds vilja ska kunna förverkligas. Att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Vi läste här i vers 5. Gud är en. Och en är förmedlaren mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus. Och det här är så viktigt. Det finns inget alternativ. Det finns ingen alternativ förmedlare mellan Gud och människor. Det är Jesus Kristus. Hebreerbrevets författare skriver att Jesus öppnade vägen för oss. Jesus öppnade vägen för oss. I kristet språkbruk så talas ofta om att Jesus genom sin död på korset öppnat vägen för oss till Fadern. Och det är på sätt och vis korrekt uttryckt. Samtidigt som ett litet slarvigt bruk av uttrycket lätt leder våra tankar lite fel. Eller hur är det? Kan en människa gå på den väg som Jesus har öppnat? Kan en människa gå på den väg som Jesus har öppnat till Fadern? Vägen till Gud, Fadern, är öppen, ja. Men på sätt och vis är den inte öppen för oss att gå. Vägen är öppen, ja. Men den enda som kan beträda och gå den vägen är sonen, Jesus Kristus. Vårt hopp och evangeliets budskap är att du och jag genom dopet lämnas in i Kristi kropp och därigenom blir burna längs den vägen via korset, via graven, via uppståndelsen. Hela vägen till Fadern. Och detta ligger i orden som vi läste att Jesus Kristus gav sig själv till lösen för alla. Detta är nåd. Och detta är evangelium idag på fastlagssöndagen som vi får lyssna till när vi återigen står inför att åtfölja Jesus på hans vandring till korset. Amen.